För vem är hans föräldrar?
Gustav Vasa.
Det är Karl IX:s pappa är Gustav Vasa.
Ja. Pappa är Gustav Vasa, vad heter det? Och mamma, det
ja, är... Han hade ju... Han gifte om sig tre gånger. För att
han har ju... Han har ju inte valt honom.
Nej, först är det Gustav. Så
frågan är ju om sen kommer det till pappa till... Sen kommer till Carl Fili. Liksom.
Det undrar jag också. Ja, men dotter som heter Maria Elisabeth. Så de får tre söner kan man säga.
Nej, vänta nu. Sigismund är son till Johan den tredje.
Hej på er och varmt välkomna tillbaka till podden Ronnys kunskap. Jag heter Peter Öberg och har under våren 2020 jobbat med Ronny Larsson med att bland annat skapa den här podden. Och i det här avsnittet kommer vi dels att försöka reda ut de dramatiska åren efter Gustav Vasa och vem som är släkt med vem. Och hur det egentligen kom sig att Karl den IX blev just kung, trots att han var den som kanske stod längst bort från att ärva tronen. Den här podden har gjorts möjlig av Momsteatern i Malmö. Momsteatern gör scenkonst med normbrytande skådespelare. Sedan starten 2002 har Momsteatern skapat mängder av intressant och spännande dramatik och för det förärats med utmärkelser som till exempel Taliapriset, Malmö stads kulturpris och nu senast 2019 det stora Mikael Nyqvist Foundation Award. Som ni säkert förstår är det en teater som bara måste besökas. Så, nu ska vi till skiftet 1500-1600-talet och Karl den IX i podden Ronnys kunskap. Varmt välkomna!
Sanningen om Karl den IX är ju att när han är 10 år, Karl den IX, när han är 10 år så dör Gustav Vasa. Pappa Gustav Vasa går ju bort när han är 10. Och när han är... Och sen dör hans mamma kort efter Gustav Vasa har dött. Och då är ju hertig Karl... Han blir ju myndig när han är 18 år, vet du. Han är ju 18 då när föräldrar... Men 10 år är han när pappa Gustav Vasa går bort. Och Gustav Vasa går ju bort... Han går ju bort därför att Erik den 14 är ju då kronprins, eller arvprins som man skulle säga idag. För vi har ju inte titeln kronprins i Sverige, inte ens på 1500-talet. Han är väl arvprins, så att när Gustav Vasa avlider, då är Erik den 14 på väg till England för att fria till drottning Elisabeth, äktenskap mellan honom och drottning Elisabeth av England, vet. Så han kommer ner till Göteborg och ska segla iväg vid Älvsborgs fästning, och precis då när han kliver ombord på det fartyget som ska se, då dör Gustav Vasa, avlider kungen, och då blir Erik den 14 automatiskt kung av Sverige, vet. Det är då han gifter sig med Karins Månsdotter, hon som är en enkel flicka av folket, och så blir han ju avsatt. Johan den tredje avsätter honom för att...
För det, eller?
Ja, för att han gifter sig, va? Och Karl den IX då, som är Gustav Vasas, han blir rasande. Både han och Johan den tredje blir ju fruktansvärt upprörda att Erik den fjortonde har gift sig med en vanlig kvinna av folket. Så gör man ju inte bara. Och det är då de börjar konspirera mot Erik den fjortonde, att de ska avsätta honom, vet du. Och så blir Johan den tredje, kung Johan den tredje av Sverige. Han tar ju över eftersom Erik den 14, och det är då Erik den 14 sätts i husarrest. Och till slut så hamnar han på Örbyhus slott där han dör 1577. Förmodligen förgiftad av ärtsoppa. Det här har historikerna spekulerat i över 300 år. Om det verkligen var ärtsoppa han åt. För jag tror inte att ärtsoppan... Jo, det finns bevis på att ärtsoppan har faktiskt... Första gången man åt ärtsoppa, det var faktiskt början på 1500-talet. Så det finns originalrecept på att så länge har vi ätit ärtsoppa i Sverige. Alltså det som vi äter idag. Fast den är godare idag än vad den var då kanske. Vet. Men jag äter ärtsoppa också.
Men de avsatte Erik den 14.
Ja, de avsatte Erik den 14. Och satte honom i fängelse. Och Karin Månsdotter blev frånskild. Hennes barn blev ifråntagna. Och hon fick flytta till Finland. Till en kungsgård i Finland, vet du. Där hon... Som hon fick av Johan den tredje, så att hon var ju där. Men hon var ofta i Stockholm och träffade Johan den tredje och hans hustru och sådär vet.
Men då blev då, så de avsatte Erik den 14, ja, och då blev Johan den 3 kung.
Ja, då blev han kung vet.
Och han var brorsa helt enkelt.
Ja, han var brorsan vet. Och då blev det. Men han drog in Sverige i krig som skulle ta väldigt lång tid vet. Så när han dog så var det naturligtvis svart av problem. Hela Sverige var ju liksom indraget. Det var ju mycket problem. Och mitt i all denna röran då, när Sigismund då som är kung av Polen, när han blir...
För varför han blir han kung av Polen?
Han blir kung av Polen därför att Johan den tredjes fru Katarina Jagiellonica, hon är från Polen från början, från Krakow, eller från, inte Warszawa, för Polen hade ju ingen huvudstad, utan det var Krakow som var. Och kungen av Polen hade ju den här Vasakärven i sitt vapen, precis som Gustav Vasa vet. Så de var på släkt på något sätt, var ju de släkt med varandra. Men då var det i alla fall så att Sigismund blev vald av katolikerna i Polen att bli Polens kung. Men Johan den tredje ville ju inte släppa Sigismund. Han tyckte liksom det är för långt från Stockholm och hur ska jag kunna träffa min son. Så då bestämde de att de skulle träffas. Så de träffas i Revald. Och det här är då i december. Och det var sista gången far och son möttes. Va? Liksom så. Och det var sista gången de träffades. Så när Sigismund kom tillbaka till Polen så... Eller när han är på väg till Polen då, han ska ju dit för att han har blivit vald, så vägrar han gå i land. Han sitter 3 dagar på båten och tjurar. Så kommer han till Polen, då måste han avsäga sin protestantiska tro och bli katolik, vet. Och katoliker får ju inte vara i Sverige, så Karl den 9 är ju snabb med att sopa undan liksom så här att Sigismund har inte en chans att komma tillbaka till tronen, utan det är jag som ska ta över.
För att Sigismund är katolik.
Katolik, ja.
Men nu ska vi se. Så då har vi har Gustav Vasa som är pappa till Erik den 14, Johan den 3 och Karl den 9.
Ja, det är det. Ja. Han är pappa.
Men eftersom Karl den 9 då är tredje sonen, så är han långt ifrån att ärva kungatronen.
Ja, precis.
Så då är det Erik den 14 som först blir kung.
Mm.
Men avsätts, jag bara för min egen skull.
Ja, precis. Ja, precis.
Men avsätts för att han tar en kvinna av folket.
Ja, precis. Ja,
så då tar den andra sonen, Johan den 3, över kungatronen. Och sen går då arvet till Sigismund. Men när han blir kung av Polen och katolik, så gör hertig Karlas Karl den 9 det här fulspelet. Så att det blir han som blir kung.
Ja, det är det. Så han tar över, liksom. När Sigismund blir kung av Polen, eller när han kommer till Sverige då, han kommer till Uppsala då, till Uppsala domkyrka, för att kröna sig till att bli kung. För han menar att Sverige och Polen ska ingå i personalunion, det vill säga när han är borta, Sigismund i Polen, och styr som kung, så ska han ha ett riksråd som styr, vet, eller några medlemmar som styr i hans ställe när han är borta. Och då är det så att han tillsätter ju, han delar upp Sverige liksom i 6 olika län och tillsätter så att det blir som landshövdingar. Alla får ju, och då blir ju hertig Karl 9 degraderad till landshövding där han sitter på Nyköpings hus eller på Nyköping, vet du. Men så fort Sigismund har lämnat till Polen, men så fort han har försvunnit, så fort han har klivit ombord på fartyg och försvunnit, det är då hertig Karl trappar upp kampen att nu ska sopa undan alla Sigismundan, hänger och själv ta makt. Och det är då han inleder det här fula spelet med att nu ska jag verkligen ta itu med det här. Och det är därför han använder sig av bönderna. Han går ju inte fram, han försöker ju först med adelsmännen, de som sitter i regeringen, men de avvisar bestämt att de vill gå över på hans sida. Alla stödjer ju Sigismund, så det är Sigismund som är kung, en laglig kung. Men då börjar helt enkelt Karl den 9 med att locka över bönderna, för bönderna måste man ju kunna locka över. Och då använder han det här fula taktikspelet med att han håller lantdag med bönderna för att liksom... Och så står han på torget på en sån här majestätspall och håller tal. Och alla bönder är emot adels söner alltså. De som är inom adeln hatar ju bönderna, vet. För man måste betala skatt och det tycker inte bönderna om, och det är klart det blir krig. Men när hertig Karl står och dundrar mot sina fiender, alla alltså som inte vill gå med honom mot Sigismund, så får han ju bönderna med sig. Och det gör ju det att bönderna går över på hans sida. Och då är det klart vet att sprider sig från landskap till landskap. Så till slut så har han ju fått en armé. Alltså bondarmé. Han kan ju samla ihop. Han behöver ju riktiga soldater också. Alltså elitsoldat. Då får kunna möta Sigismund. Och när Sigismund upptäcker det här då i... Så skriver han till alla sina landshövdingar och även i Finland. Det finns det är Claes Fleming på Åbo slott som sitter. Han skriver brev till dem att de ska inte varken ge honom soldater eller gå över på hans sida. Och det, den, men de flesta riksråd efter ett tag inser att det finns ingen möjlighet. Annars får vi fly till Polen allihop. Så de går ju över efter ett tag till hertig Karl. Va? Och när han är i Norrköping, det är där de utropar honom till riksföreståndare. Riksföreståndare är att han styr i Sigismunds ställe, vet du. Han är inte kung, men han är regentvikarie kan man säga, vet du. Alltså han vikarierar, styr under tiden då. Och när Sigismund inser det här så förstår han att han måste ta tillbaka landet. Han måste ju tillbaka liksom. Och det är då han går i krig, vet du. Men då har ju hertig Karl redan etablerat sig. Han är liksom tryggad där han sitter. Så tar hertig Karl IX itu med det här att han läser allting om katolicism. Alltså böcker som är förbjudna i Sverige, som inte vanliga människor får läsa.
Ja, för Sverige på den här tiden efter Gustav Vasa är protestantiskt.
Ja, protestantiskt. Va. Men han vill lära känna Sigismund, så då läser han på allt om vad katolicism är. Det vill säga han låter religionen mellan sig och brorsonen bli den här kilen. Det vill säga, så det är därför han åker runt, vet du. Han åker till Vadstena, han åker runt, vet du. Han vidkalkar kyrkor, han river ner, vet du. Han förbjuder katolska, vet du, såna här gudstjänster. Han liksom ryter och befaller precis som Gustav Vasa att man ska inte göra det. Och till exempel i Vadstena så plundrar de klostren till exempel. De går in och river ner hela boksamlingen som de har i Vadstena. Är det 20 000 sådana här böcker, volymer av böcker, där han låter sina soldater bara klampa in och riva ut sidorna, vet du. Man skickar upp dem och blir förladdning till kanonerna, eller ännu värre, man liksom tar och binder in kungens egen, de här alltså räkningarna som de har skrivit binds in, va, liksom. Soldaterna kan ju inte läsa dem, bara rycker åt sig böcker, sånt där. Och de här nunnorna då, som är katolska nunnor som är i Vadstena, de blir torterade, för man förmodar på ett ganska grymt sätt. Jag tror att på den tiden var nog det tillåtet att tortera. De blev säkert glödande kol och tänger och ja, verktyg som jag bara kan se framför mig hur man blir, man torteras, va, liksom. Så här, berättar du inte vad skatterna är så ska vi döda dig, liksom, så här, vet. Och det var ju vad Karl IX gjorde, liksom, så här, vet.
För Karl IX är alltså hertig Karl. Innan han heter hertig Karl.
Han heter hertig Karl.
Och sen blir han Karl IX.
Ja, sen blir han Karl IX.
Men finns det någon Karl VIII?
Det finns det inte. Det finns.
Nej,
det
så att han bara tar, vad får han sina siffror?
Det är ju från det här. Det är ju från den här Magog eller den här Johannes Magnus, den här regentboken som han läser då. Alla, även Gustav Vasa läser ju boken. Alla, Erik den 14 fram till, jag undrar hur långt fram, jag inte,
så han
inte
kommer,
Bernadotte, utan nej. Alla som är Vasa eller de som är försöker läsa den här boken. Det blir ju en bok som till slut är helt söndersliten, därför alla rycker i boken och ska läsa den. Alla vill ju.
För det är hans form av släktforskning för att se vilken siffra,
ja,
han ska ha. Så han kommer på att siffran 9 ska det vara, för jag är den
nionde Karlen.
Den nionde Karlen.
Ja. Och då går han genom ett sånt där.
Och då tänker han att den här första efter
Magog,
vad heter det?
Liksom,
Magog skulle vara Karl den första då, eller?
Ja, ungefär kan man säga. Vet. Och då gör de ju det här stamträdet. Då trycker de ju det här stamträdet som är på kopparplåt. Och där kan ju Karl genom massa såna härtigar i Europa säga att han härstammar ända ner till år 1000 och sen kanske ända ner till Adam i paradiset, va, så långt ner, va.
Ja.
Och när hertig Karl men också de andra Vasa sönerna får se det här, så blir de väldigt upplåsta, för att då kan de ju skryta med det här. Ja, man skryter ju inte om, men han vill i alla fall visa upp, vetter, titta på mig liksom, vad jag härst. Och det
är det för att berättiga hans kungakrona.
Ja, det gör man. Och det är också när de gifter sig, när de liksom ingår äktenskap och sånt där, att man trycker de här stamträden för att visa upp för andra kungahus liksom, så här, att Sverige inte är något litet fattigt land i Europas utkant, utan vi har verkligen, vi har blivit,
vi är genetiskt hela vägen,
ja, precis,
till Adam,
vet,
och
ja,
Eva.
Ja, precis, vet. Och då har det liksom så hertig Karl, han blir ju verkligen uppblåst av det här. Så han är väldigt...
Så han är ju då Karl den nionde.
Han är Karl den nionde.
Så våran kung idag är Karl den sextonde. Och sen så har han ett Gustav också. Eller?
Nej, i historieböckerna, om man ska kolla nu, så stämmer det inte riktigt om man räknar. Egentligen skulle ju våran kung Karl den sextonde, det har blivit ett misstag där. För räknar man i det historiskt, så skulle egentligen våran kung Karl Gustav egentligen bara heta Karl den andre Gustav egentligen vet. Liksom,
så. Men tror du inte att 16 har då med Karl att göra?
Jo, det,
att
har, det, inte... det har det säkert vet. Det är säkert Karl som har... Men man kan ju ha den teorin, va? Men de säger ju det. För jag vet att Herman Lindqvist sa det, eller han sa det, att egentligen så skulle man... Egentligen så ska den egentligen bara heta Karl den... Egentligen skulle bara vår nuvarande kung ha hetat Karl den andre Gustav egentligen. Inte Karl den 16 Gustav heter. Men eftersom nu han
eller
har...
också bara Karl den 16.
Ja, eller Karl den 16 vet. Men eftersom det nu har blivit som det har blivit så...
Nej, för jag tycker det är intressant med de här siffrorna då, att det börjar med Karl den 9.
Ja.
Där han kommer på att han ska vara Karl den 9.
Ja, det är,
för det finns ingen Karl den 8 egentligen.
Nej, det gör det inte.
Nej, och inte 7 eller 6 eller 5 eller...
Nej, och det, jag menar, det är som hans barn till exempel. Jag menar, till exempel, det står ju här i papperna så att Karl den 9 var son till kung Gustav Vasa.
Ja.
Han är ju sonen till våran riksbyggaren då, han som har byggt Sverige, eller grundades. Ja, riksbyggaren, och kallar ju honom för, men han, och sen hans halvbror, jag menar, hertig Erik den 14 till exempel. Det är också intressant. Erik från, om någon kung idag skulle heta Erik, då skulle det varit Erik den första, Erik den andra, Erik tredje. Men Erik den 14 känns också så här konstigt. Vadå, vad får man det ifrån?
Var fick han siffran ifrån det här?
Ja, precis. Eller Johan eller den tredje, eller till exempel också. Johan den tredje, eller till exempel Sigismund, eller Gustav den andra Adolf. Till, han skulle bara heta Gustav den första Adolf egentligen, om man nu har rakt, om det skulle nu vara rätt, om man räknar i till, för sen har vi ju till exempel...
Men Gustav den andre Adolf, är han pappa till Gustav den tredje?
Nej, det är så inte. Nej, det är
så du har inte med Gustav andra och Gustav den tredje?
Nej. Nej, det är det inte.
Nej.
Och jag menar till exempel Karl den tionde Gustav då, som 10 då till exempel. Han är ju... Men det är ju han som är pappa till Karl den elfte, vet du. Han är ju far till Karl den elfte, det vet vi. Att han
Karl den tionde är pappa till Karl den elfte.
Ja. Och Karl den elfte är sin tur pappa till Karl den tolfte, kan man säga. Så där går det liksom...
De har varit lite så här...
De är liksom
tillsammans. De håller linjen.
Ja, de håller linjen. Ja. Sigismund är ju 26 år när han blir kunga på den. Han är ung, vet du. Han är 26 år gammal när han är kunga på den. Hertig Karl är... Han är väl nog strax efter, lite över 50 tror jag vet, sådär runt. Han är väl 43 mitten sådär vet, så han har lite mer erfarenhet av att styra oss. Och de möts ju, va? Först möts de utanför.
Och sen kanske Karl den nionde är mer van vid att samla arméer och...
Ja, det är han, mycket mer vanare vet, det är han ju. Men de träffar, första gången möts de ju utanför Stegeborg, där de har ett stort slag, vet du. Men det visar sig att de fullföljer inte varandra, att de arméerna, de känner bara på varandra. Armén får bara stridskontakt, va? Det blir ingen riktig drabbning. Men sen det här mest klassiska slaget, det är ju det här slaget vid Stångebro utanför Linköping, vet du. Det är ju ett riktigt fältslag där det börjar med att på den tiden, eftersom det här var ju så stora arméer, så ställde man inte upp dem i slagordning, för hade man gjort det så skulle det ta väldigt mycket tid. Man skulle förlora mycket, så man låter drabbningen gå igång på en gång. Man låter trupperna bara hugga in på varandra. Liksom. Och då när Sigismund är där med sina soldater, så plötsligt får de höra att Linköping har blivit hotad. Att det är en armé som liksom har förskansats in i Linköping. Så de drar sig dit. De ska försiktigt gå in och befria Linköping, för de märker att det är ockuperat. Och precis då när de kommer till över den här så kallade Storbron, det är då den här skottlossningen utbryter. Hertig Karl öppnar eld med sina kanoner, vet du. Han skickar in upplänningar, östgötar, smålänningar, för att kasta Sigismunds soldater i ån liksom, vid Stångebro. Och då försöker Sigismund omgruppera sina styrkor och ta sig upp på en annan bro, men där blir han avskuren, omringad, för att Hertig Karl har tagit över hans kanoner. Så att de skjuter med kanonerna rakt in i... Så Sigismund inser efter ett par timmar att slaget är förlorat, och då ger de upp. Och sen äter de segermiddag inne i Linköping. Linköpings...
Alltså Sigismund äter middag med
Karl. Karl den nionde, va?
Som förlorare kring det här slaget.
Ja, förlorare kring det här slaget. Och då är de inne i rådhuset.
Det måste vara trevlig stämning där inne då, eller?
Jo, men många som var med i ögonvittna har berättat att de satt åt middag. Sigismund satt och petade med i maten, inte med särskilt god aptit. Och de som kunde höra det sa att konversationen var artig herrarna emellan, men inte så särskilt intressant. De pratade kanske inte så mycket. De sa kanske bara vissa fraser som de skulle utbyta. Och kort efter det så blev han ju avsatt. Och då är ju Sigismund avsatt från tronen. Och då är ju hertig Karl kung, va, liksom så här. Men Sigismund, när de förlorar slaget vid Stångebro, så tar hertig Karl hand om Sigismunds riksråd som har stridit på Sigismunds sida och avrättar dem i Linköpings blodbad. Han halshugger dem, heter det, på torget i Linköping, liksom, inför alla människor, för att skrämma. Psykologisk krigföring, som vi säger idag. Och när riksråden kommer dit då, så, eller under dagarna av rättegångsdagar, när de ska dö då, så...
Och de vet att de ska dö?
Ja, när hertig Karl kommer dit så står, vet du, fruarna med barnen, fruarna till de här riksråden, i snön och ber för fångarna på knä i snön. Men hertig Karl bryr sig inte om gråtande kvinnor och barn, han bryr sig inte om det, utan sista kvällen får de dödsdömda ta ett sista farväl. Och en av dem som tar det sista farväl är Sten Baner då, som träffar sin familj. De har en liten religiös sammankomst, och sen så säger han: när det allt detta var förrättat bad jag min arma moder godnatt, tog henne i famn, och skedde med sådan klagan, liksom så här, att det inte vore sig likt, vet du, liksom. Men alla i rummet grät och voro, både fiender och vänner, var liksom. Det är väldigt dramatiskt. Så nästa dag är själva avrättningsdagen, och då stiger det första riksrådet fram. Det är Gustav Baner då, för han är högst i ålder och rang. Han kommer fram, han viker ner skjortan då för att blotta nacken, och så höjer han höger hand, han ber om tystnad, och så säger han: här bliva idag 22 faderlösa änkor, oskyldigt dör jag, hör ni det? Vad heter det? Mitt blod skall vi äter flyta, liksom. Och förbannad var det er som talar illa på vår döda mull, liksom. Och så faller han på knä framför böden, och böden vänder på honom för han ska stå mot solen. Han tar själv en binder framför ögonen, och så slänger han några mynt dricks till böden. Och sen rullar hans huvud ner på det tygstycke som har lagts ut, liksom. Där hans vänner ser det här, kroppen förs bort, så stiger nästa man fram. Bödens svärd finns bevarat, den finns på samlingarna i Skokloster, liksom. Så det är ganska tragiskt. Och nå, till exempel när Claes Bjelke får ett brev från hertig Karl, så skriver hertig Karl: åk till påven till Rom, eller fan i helvete, eller Sigismund, som han menar är kung då i Polen, vet du. Om de inte ger sig iväg, så ska de löpa huvudlösa, löpa hedan, säger han, vet. Och då har 1500-talet slutat. Nu är vi i början av 1600-talet. Alltså nu år 1600 ska han kalla till en riksdag där han ska utropa sig att han är kung, va, liksom så här. När riksdagen bestämmer att hertig Karl kan kalla sig kung, så är han lite orolig. Därför att det är lite svårt för honom, för alla hans kollegor ute i Europa, alla kungahus, Frankrike, England, de stora kungahusen, Danmark och de här länderna, de ser honom inte riktigt som någon kung. De ser honom som en upprorsmakare, en som har tagit makten med våld. Det är därför de säger att han är en usurpator, en man som har tagit med blod, alltså blod har liksom slagit sig fram till att gripa makten. Så han är lite känslig, han vågar inte riktigt använda den där, alltså, kungatiteln, va? Det är lite känsligt för hans fiender, va? Liksom, de ser honom att, eftersom Gustav Vasa var ju hans pappa, liksom, han har ju tagit sig till makten också genom våld och fult spel innan han blir vald till kung, kan man säga, vet. Så det är ju inte så lätt för Karl den IX, eller hertig Karl, att bli, men han blir ju kung. Och det är då han, när han har tryggat makten, så känner han att nu måste jag ta itu med hela Sverige. För först har han ju drivit hertig.
Och hur stort är hela Sverige då?
Sverige är...
Det är Sverige, det är Finland.
Ja, det är Sverige och Finland, vet du. Vi har inte så många...
Nej, just det, för Polen som då var... Man försökte
Polen är
gifta
tre gånger
ihop...
större än Sverige, vet du. Tre gånger så stort.
Och man försökte gifta ihop Sverige och Polen med Sigismund. Mm. Men sen splittades det då.
Sen splittades det, ja. Vet du. Och Karl den IX, eller hertig Karl, han blir ju kung Karl den IX. Och då blir han ju... då sitter han ju säkert på tronen, vet du. Men Sigismund, i och med att han är avsatt, så lämnar
han... Men han klarar livhanken och får åka tillbaka till Polen?
Ja, han klarar det. Ja. Han stannade ganska många år. Flera år faktiskt, vet du. Han blir kvar i Polen för all framtid, vet du. Men allt som eftersom tiden går så kommer han tillbaka till Sverige och försöker göra livet surt för kung Karl, att tror inte att du sitter säkert på tronen bara för att du har liksom kastat ut mig, utan han, då anfaller han andra del, till exempel Estland, Lettland och Litauen som Sverige har erövrat, alltså de baltiska stat. Där går Sigismund in och försöker liksom, och då måste ju kung Karl åka över med armé för att slå ner, jaga ut Sigismund, vet du, och liksom återta.
Det låter som ett, som det här spelet Risk, att man tar vissa delar, ja, men då måste jag svara för andra delar.
Och... Ja visst, absolut. Och det...
och det är då han åker över?
Det är då han åker över till Lettland. Till... Först är han i Revald som är svenskt. Vet. Han tar med sig hela sitt hov, sin drottning, Gustav II Adolf, Carl Philip. Och de bor ju nästan ett år. Och sen så fort han är installerad på slottet så tar han i tur med krigssituationen. Och först så tryggar han ju hela Estland, det är ju lätt att ockupera Estland, för det är ju inte speciellt stort Estland, det är väldigt litet till ytan. Och sen trycker han ner i Livland som är polskt område. Livland, det är alltså där dagens Litauen ligger, där Vilnius ligger ungefär, kan man säga, i Livland. Så när han kommer ner så sopar hans armé undan motstånd. Det finns inte motstånd, för att Sigismund har inte så bra trupper som kung Karl. Han har ju mycket bättre armé, som är bättre rust. Och det tycker han liksom såhär, nu har jag liksom verkligen. Och, men sen blir det då att krigslyckan vänder, därför att Sigismund har tagit med sig tatarer och alltså ryska trupper som är mycket snabb, lättrörliga sådana här förband. Och kung Karl, han har ju ganska, hans trupper är väl vana att inta städer, men de är inte vana i normal krigföring, va? Liksom på stora slagfält, så att de får dra sig upp då till Reval då. Och då inser de att om de inte ska ge sig iväg nu, det här är ju sent på hösten då inser de att annars måste de stanna ett helt år i Estland. Och då bestämmer de sig att en kall dag ska de segla, vad heter det, över finska till Finland då,
för att de är på väg att förlora.
Ja, förlora, för att inte bli omringade och tillfångatagna. Så de kliver ombord på fartyg och seglar ut från Revallen ut mot Finska viken. Men just det dygnet lägger sig isarna, vet du. Och båten som de är ombord går under. Alltså den krossas utav isen, alltså. Den skruvas sönder, vet. Så den sjunker. Och då, de har ju ett par båtar i eskorten, för att man seglar ju inte utan eskort. Utan det är tre båtar som eskorterar den här stora flotteska, eller den här lilla flottan som seglar. Och då kommer två båtarna tillbaka till Reval. Och ingen vet ju var kungen är. Alla tror att han har dött och gått upp. Men så lätt blir man ju inte av med Karl IX, eller kung Karl. Det är då han har turen att hamna i Ekenäs i södra. Det är där han kravlar sig upp. Och så blir han rodd tvärs över viken, Purjoviken, till en anhängares gård. Och så det är därför det heter Hertighamn i Finland.
Just det.
Och där stiger han i land. Liksom.
Men det låter ju nästan som om det skulle vara planerat att vi låter fartyget gå under och sen tror alla att jag är död.
Ja,
och sen kan vi slå tillbaka vid ett senare tillfälle.
Ja, visst. Och det är det han gör.
Ja.
Han kommer ju hem sen när han åkt runt Bottenviken. Han kommer hem och bestämmer att nu ska jag en gång för alla göra upp med
Sigismund.
Med Sigismund, ja. Så han gör ju det. Så han... Det är därför han åker till Riga, till Lettland, där han ska möta Sigismund. Men det är ju den tredje armén Karl den Inne sätter upp, och han krossar ju. Hela armén förstörs ju bara för att Sigismund har mycket bättre armé. Han är bättre rustad.
Han har helt enkelt lite storhetsvansinne över det här.
Ja, det har han, kan man ju säga. Han har drabbats av, ja. Men sen tar ju...
Men var slås den här armén sönder av Sigismund, det sista försöket?
Det är i Riga.
Det är Riga.
Det är Riga, vet du. Men sen kommer kung Karl hem, och då är de nere i Kalmar. Kalmar slott som ligger i Kalmar, vet. Och då är Karl den IX sjuk, nedbruten, men han är nästan 60 år gammal. Och då när han stiger fram och ska hålla sitt avskedstal till nationen då, till ständerna, alltså de som sitter, vet, så gör han det med nästan sån här viskande mans stämma att vad han säger? Han säger Förstår ni mig, gode män? Gud har väl straffat mig. Liksom så här, Gud, det vill säga att Gud har ju straffat honom för alla olyckor, va? Liksom han som har varit en väldigt dynamisk sån här ung fläkt som har bara farit omkring som en virvelvind. Han är nu nedbruten 60 år, det är ganska hög ålder när det är 60 år nu. Och precis i det läget så inser ju Danmark att nu ska vi gå till anfall, för Sverige har ingen armé. Kungen är slagrörd. Och vad gör man i ett sånt läge? Tycker danskarna alltid att det är perfekt att gå till anfall mot Sverige, eftersom Sverige alltid är svagt. Men det är då det blir fart på Karl den XI, för det blir ju som en...
Karl den IX,
ja. Ja, eller Karl den IX, vad heter det? Han får ju en injektionsspruta, det vill säga han kvicknar till. Ungefär som man får en spruta full med vitaminer som gör att kroppen åldras. Från att vara 60 år så blir man ung på nytt, va? Man får tillbaka den här underliga kraften. Man kan säga att Karl den IX kastar sig upp i sadeln på sin häst och rider långt söderut och möter danskkungen i en drabbning som är det hårdaste som man har utkämpat på Sverige. Men i alla fall, sen kommer kung Karl den IX på en genialisk idé att avsluta kriget genom att han och danskkungen ska utmana varandra på duell. De två ska kämpa man mot man och så ska kriget avgöras. Och det är lite rolig läsning, för hertig Karl skrev ett långt brev till danske kungen. Han börjar med så här: du har väl som ingen annan kung, kristlig konung, och så räknar han upp en lång rad förbrytelser som danska kungen har gjort naturligtvis mot Sverige då, liksom absolut danske. Och så skriver han sen att du begiver dig ut i Guds namn, Göte, Vendels och Sveariks konung vet det liksom, och han tar i kung Karl, för han har ett häftigt språk som man får ursäkta att han skriver lite. Han säger ju sådana saker. Och då han liksom skäller ut Christian då, kung Christian då, som är kung då. Men han är 34 år gammal, så han är ju bara... Han är ung liksom så här. Och kung Karl, han är ju 61 år gammal, så det är ju väldigt åldersskillnad, va? Så han svarar ju, så säger han: du borde skämmas, din gamle narr, att antasta en sån ung herre. Och det skulle göra dig gott att lägga dig en ung, din gamle medikus liksom så här heter. Och det är ju klart att det gör ju inte kung Karl den IX bättre. Han blir ju snabbt sämre. Och sen förs han upp då till Nyköpings hus där han
ligger. Men vinner han slaget? Eller
nej, han vinner inte slaget.
Vem vinner slaget där då?
Det gör danske kungen, det heter det. Liksom. Men Karl den IX, eller kung Karl, han tas upp till Nyköpings hus och där ligger han nästan ett år medvetslös. Och sen dör han.
Ja.
Och när han dör, då är Sverige verkligen problematisk. Vad ska vi göra?
Vi har krig på i stort sett alla fronter.
Alla fronter. Och ekonomin är totalt sönderkörd. Va? Vad gör man? Och det är då som Gustav den andra Adolf, hans valspråk blir: Gud är med oss. Alltså Gud är med oss. Liksom. Det är hans valspråk. Och när kung Karl när han dör, så säger han på dödsbädden: ille faset han ska göra. Liksom så här. Det betyder att han ska ta reda upp alla problem som Sverige har. Krig, ekonomin och det. Och det är det som Gustav II Adolf får göra. Först få ordning på ekonomin och sen sluta fred med alla fiender. Va? Så att Sverige kan bygga upp en ny armé, en modern. Det vill säga, det är ju, man kan säga att Gustav II Adolf, det är han som lägger grunden för att Sverige får en modern armé. Alltså vi får en väldigt bra armé som kan, när vi går i krig. Liksom, så här, men så dör Karl den, han är ju 61 år när han dör. Och då blir ju, som jag säger, Gustav II Adolf, han blir ju kung, eftersom, som vi säger, Karl den IX har haft ett fult spel, han har tagit makten, hela härligheten, och så dör han, och då blir han son, kung, rätt till Sveriges krona. Och så fortsätter det sen så. Sen är det Gustav II Adolf som blir kung, och när han dör i Lützen då, den 6 november 1632, då blir drottning Kristina regent över Sverige.
Som är Gustav II Adolfs första barn.
Första och enda barn, heter, som han får. Liksom, så, här, heter. Så kan man se historien. Men ja, det är ganska rörig historia. Men så var det med Karl den IX. Det var hans liv. Så var det som han levde. Heter, liksom. Jag tycker han är nog lite rolig för att vara kung Karl den IX. Synd att inte hade den här bilden på.
Han låter som en klassisk...
Han känns lite som Shakespeare. Det är lite Shakespeare.
Ja, men det är lite Shakespeare. Det är lite Rickard den tredje. Mm-mm. Att döda alla andra för att komma till makten. Men det känns också lite Trump och Putin över det.
Det gör
att,
det.
Att, vad ska man säga, fara med fulspel för att komma till makten. Och ställa sig på de svaga sida, fast han är ju egentligen en kungason.
Mm.
Han är ju egentligen toköverklass, men sen så försöka få med bönderna och... Ja, det är ju väldigt spännande.
Ja, och sen är det ju intressant också att hans son, som jag inte har sagt, hans son Carl Philip, är ju nära på att bli rysk tsar, men det blir han ju inte eftersom ryssarna väljer släkten Romanov. Men om de hade väntat, hade de haft mer tålamod, gett Carl Philip en chans, hade vi haft ett kungahus i Ryssland som hade hetat Vasa, vet
du. Men det får ju bli en nästa...
Det är en annan historia, vet du. Det är en helt annan historia.
Tack för att du har lyssnat på podden Ronnys kunskap. Avsnitt 2. Karl den nionde. Inspelad på Momsteatern våren 2020. För produktion och handledning står jag, Peter Öberg. Och musiken jag hört är skriven av Jan-Erik Säf till föreställningen The Erased. Nästa avsnitt, då tar vi oss an Gustav den andre Adolf. På återhörande.